Vem är du då? När drevet går, vem blir du då? När drevet går, vem vill du vara då? Återkommande påminns vi om hur en person eller en grupp har gjort sånt som av andra menas vara så upprörande att det skapar ett drev. Där det är fritt fram att på olika sätt uttrycka exakt hur upprörande detta är. Och hur den som gjorde detta övertramp borde ställas till svars, borde straffas. Där det uppstår vad man skulle kunna kalla en tyckarnas afton. Där känsloläget tillfälligt tillåts att skruvas upp. Där den allmänna uppfattningen är att det här, det är helt okej. Att det närmast finns något befriande i detta. Att låta drevet gå. Samtidigt, när allting har lagt sig, så finns det mer än en som vittnar om att jag rycktes med. Det gick alldeles för långt. Eller som en journalist uttryckte det: jag hade gärna avstått, men man är tvungen att göra så här. Det finns ingen annan väg. Det finns inget alternativ. Men stämmer det? Att när drevet går finns inga alternativ? Gäller det enbart journalister? Eller gäller det oss alla? Är vi nöjda med det svaret? Det finns inget alternativ. Jag vill påstå att det alltid finns ett alternativ. Rätt eller fel, lätt eller svårt, men det finns alltid en annan väg. Vilket gör att jag i den här predikan kommer att ställa oss frågan: när drevet går, vem vill du vara då? En fråga som handlar om vilka vi blir när alla röster som säger samma sak. Och där det ytterst landar i frågan vilka vi är. Vilka vi är, vilka vi blir och vilka vi vill vara. Det hoppas jag att dagens text ska hjälpa oss att få fatt. En berättelse om hur ett syskonbråk förlorar alla rimliga proportioner på ett sätt som i sanning kan liknas vid ett drev. En berättelse som låter oss ana att det alltid finns ett alternativ. Att det alltid finns en annan väg. Både för den som har blivit utsatt för drevet och för den som har startat det. En berättelse om synd och om nåd. Vi ska börja med att läsa ifrån Första Moseboks 37:e kapitel. Första Mosebok 37, och vi läser vers 1-4. Jakob bosatte sig i det land där hans far hade bott, i Kanaan. Detta är berättelsen om Jakob och hans släkt. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som pojke brukade han vara med sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Allt ont som berättades om dem förde han vidare till fadern. Israel älskade Josef mer än alla sina andra söner. Han hade ju fått honom på gamla dagar. Han hade låtit göra en fotsiddräkt åt honom. Men när bröderna såg hur deras far älskade Josef mer än alla sina andra söner, greps de av hat och kunde inte tala vänligt med honom. Här har vi upprinnelsen. Jakob, bara så att vi har berättelsen klar för oss. Jakob är alltså Abrahams barnbarn. Abraham som hade fått löftet om ett folk och ett land. Och dessutom hade Gud sagt till Abraham att han skulle bli till välsignelse för alla folk. Abraham fick Isak. Isak fick Jakob. Jakob som också kallas för Israel. Och i den här texten zoomas det in på en av Jakobs 12 söner, nämligen Josef. Och det är klart, det är inte en helt smickrande bild som tecknas här i inledningen av Josef. Han beskrivs som den som sprang och skvallrade för sin pappa allt det som hans halvbröder gjorde som var fel, som var ont, står det i texten. Och det brukar ju sällan generera pluspoäng att vara en skvallerbytta. Men hos pappa Jakob var Josef ändå favoriten. Det står att han hade fått Josef på gamla dagar. Och till saken hör dessutom att Josef var Rakels förstfödde son. Rakel som var den hustru av de hustrur som Jakob hade som han allra mest höll av. Sen är det ju inte så att Jakob försöker dölja att han favoriserar Josef. Det står att han hade gett honom en fotsid dräkt, en färgglad mantel, kanske en del har lärt sig i söndagsskolan. Och det förstärkte ju bara ytterligare att Josef var verkligen speciell i sin fars ögon. Och det här retade ju upp de andra bröderna. Men det intressanta är ju att de inte riktade sin vrede eller sitt hat mot pappa Jakob. Utan istället mot sin bror Josef. Och de betraktade inte längre honom som en broder. Utan istället hade han blivit till en konkurrent. En kil hade slagits in mellan bröderna. Och redan här, i de inledande verserna, hade det gått så långt att bröderna inte längre kunde tala vänligt till Josef. Drevet hade börjat gå, kan man säga. Och i brödernas relation förändrades någonting. För när drevet börjar gå blir vi lätt någon annan än den vi egentligen vill vara. En påminnelse om syndens obarmhärtiga grepp om skapelsen, där bröder reser sig mot bröder och där avundsjuka och misstänksamhet föder hat och skapar splittring. Och där ett ord som nåd helt lyser med sin frånvaro. Vi läser vidare från vers 5. En gång hade Josef en dröm. När han berättade den för sina bröder blev deras hat ännu starkare. Hör vad jag har drömt, sa han. Vi var ute på åkern och band kärvar. Och min kärve reste sig och stod upprätt. Och era kärvar ställde sig i en ring och bugade sig för min kärve. Då sa bröderna, ska du bli kung över oss? Ska du härska över oss? Och deras hat blev ännu starkare på grund av hans drömmar och hans prat. Han valde ju ingen enkel väg, Josef, kan vi nog vara överens om. Frågan är hur medveten han var om brödernas hat mot honom. Hade han lika ogenerat delat sin dröm om han kände till det? Vad tror ni? Vi läste just att deras hat blev ännu starkare. Det intressanta här är ju samtidigt att de ju faktiskt tolkade drömmen helt rätt. Längre fram i berättelsen så kommer vi se att Josef faktiskt skulle komma att härska över sina bröder. Men när drevet går blir sanningen underordnad upplevelsen. Och eftersom Josef redan var dömd i sina bröders ögon, så var det naturligt att hans dröm bara skärpte deras dom över honom. Återigen, helt utan antydan av vare sig nåd eller barmhärtighet. Vi läser från vers 9. Sedan hade han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Jag har haft en dröm igen, sa han. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor bugade sig för mig. Men när han berättade detta för sin far och sina bröder, tillrättavisade fadern honom. Vad är det för en dröm? Ska vi komma och buga oss till jorden för dig? Ja, och din mor och dina bröder. Bröderna retade sig på honom, men hans far kunde inte glömma vad han hade sagt. Ja, vad var det som fick fader Jakob att slutligen säga ifrån? Var det för att drömmen antydde att även han skulle buga sig för sin son? Nog för att Jakob hade bugat sig för sin bror Esau, som Maria predikade om förra söndagen. Men skulle han nu också behöva buga sig för Josef? Eller var det ett försök från Jakobs sida att kyla ner de andra sönernas ilska genom att i stunden bekräfta deras uppretade känslor, att ta lite fadersansvar liksom? Samtidigt står det att han inte kunde glömma vad Josef hade sagt. Och här framträder en avgörande skillnad mellan Jakob och hans söner. Där sönernas dom var definitiv och till synes utan återvändo, så var Jakob betydligt mer nyanserad. Nog för att Josef var hans favorit, men han sa ändå ifrån. Han ifrågasatte det Josef hade sagt. Den avgörande skillnaden var att Jakob, till skillnad från sina uppretade söner, inte kunde utesluta att Josefs dröm faktiskt hade ett angeläget budskap. Att det åtminstone fanns skäl att begrunda vad som hade sagts. Att liksom Maria, Jesu moder, långt senare tog allt det som hon fått uppleva till sitt hjärta för att begrunda det. Och för första gången i berättelsen så anar vi ett stråk av nåd. En ansats till viljan att förstå. En antydan om att när drevet går finns det en annan väg. Vi läser från vers 12. En gång när Josefs bröder var borta och vallade får vid Shekem, sa Israel till Josef: du vet att dina bröder är med fåren vid Shekem, och nu tänker jag skicka dig till dem. Ja, far, svarade han. Och Israel fortsatte: se efter om allt är som det ska med dina bröder och med fåren, och kom sen tillbaka och berätta för mig. Och Israel, alltså Jakob, skickade iväg honom från Hebrondalen. Alltså, hur tänkte Jakob här egentligen? Om han hade läst stämningarna i brödraskaran bara lite bättre, hade han förmodligen inte gjort det han gjorde här. Att skicka iväg sin älskade Josef till hans bröder, helt ensam, helt utlämnad, med tanke på det hat som de bar mot honom. Och vad tänkte Josef? Insåg han inte heller fortfarande vad hans bröder var kapabla till? Var de bara lyckligt ovetande båda två om hur brödernas drev allt mer hade drivits upp så till den grad att de nu bara väntade på rätt tillfälle att krama om avtryckaren? Jag läser från vers 18. Bröderna såg Josef på långt håll. Och innan han kom fram till dem började de smida planer på att döda honom. De sa till varandra: titta, där har vi vår drömmare. Kom så dödar vi honom. Vi kastar honom i en brunn och säger att han har blivit uppäten av vilddjur. Då får vi se vad det blir av hans drömmar. Men när Ruben hörde detta försökte han rädda honom från de andra och sa: nej, vi får inte slå ihjäl honom. Och Ruben sa till dem: spill inget blod. Kasta honom i brunnen här ute i öknen, men skada honom inte. Han ville nämligen rädda honom från de andra för att sedan kunna föra honom tillbaka till hans far. Nu var det tid. Nu skulle de äntligen få krama om avtryckaren. Men det var också nu som Ruben höjde sin röst. Nej, vi får inte slå ihjäl honom. Äntligen ett tydligt uttryck för nåd och barmhärtighet, eller hur? Eller? Ett par kapitel tidigare beskrivs hur Ruben haft sex med en av sin fars fruar. Han hade alltså legat med sin extra mamma. Och genom detta hade han, den äldste sonen och den som skulle ärva sin far, hamnat i onåd hos Jakob. Och det kanske kan förklara varför det står att Ruben försökte rädda Josef från de andra för att sedan kunna föra honom tillbaka till hans far. För kanske kunde det hjälpa Ruben att återfå något av sin förlorade heder. Att återfå lite av sin fars förtroende. Om han ensam kom tillbaka och visade: jag för Josef tillbaka till dig nu. Och kanske förklarar det i sin tur varför Ruben senare reagerade som han gjorde när hans bröder hade sålt Josef medan han själv inte var på plats. För så här står det i vers 29. När Ruben kom tillbaka till brunnen upptäckte han att Josef inte var där. Då rev han sönder sina kläder och återvände till bröderna. Pojken är borta, ropade han. Vad ska jag ta mig till? Vad ska jag ta mig till? Jag istället för att plocka pluspoäng hos sin pappa Jakob riskerade nu Ruben som den förstfödde att framstå som ännu mer misslyckad. Ännu mindre ansvarstagande. Och hans anseende skulle om möjligt bli ännu sämre. Vad ska jag ta mig till? I Sydafrika, under tiden för apartheid, detta synnerligen rasistiska system, höll pastor Allan Bosak en omtalad predikan om just Ruben, som han valde att kalla The Ruben Option, Ruben-alternativet. Att göra en Ruben innebar enligt Bosak att vara realistisk, resonerande, ansvarstagande, men samtidigt alltid med ryggen fri. Alltid med det egna anseendet som högsta prioritet. I Bosaks predikan fick Ruben stå symbol för den kyrka som likgiltigt ser på medan orättvisor fortgår. Och detta alltså uttalat under en tid då Sydafrika lydde under ett system som var djupt orättfärdigt. Samtidigt ett budskap som också riktar strålkastaren mot oss idag. För när drevet går så är vi många, vågar jag påstå, som riskerar att göra som Ruben. Som kanske inte gör de mest uppenbara övertrampen, men som likväl är mer upptagna med att inte själva hamna utanför än vi är för att stå upp för sanningen och för den svage. Men i sin predikan så visade Allan Bosak också på ett alternativ. För när drevet går finns det alltid en annan väg. Och alternativet som han visade på var drömmaren Josef. Josef som egentligen var bärare av någon annans dröm. Av Guds dröm. Och han säger bland annat så här i sin predikan. Josefs dröm är en kraft som varken tradition eller makt kan motstå. Det är en dröm där det omöjliga händer. Den svage blir stark, den ödmjuke upphöjs och den kraftlöse kröns med ära. När Allan Bosak tecknar bilden av Josefs dröm, eller snarare vad Josefs dröm representerar, så låter han oss ana ett annat rike. Ett rike som inte är av den här världen. Ett rike där det omöjliga händer. Där den svage blir stark. Där den ödmjuke upphöjs och den kraftlöse kröns med ära. Ett rike som varken tradition eller makt kan motstå. kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. När Gud blev människa i Jesus Kristus vittnade han om det riket. Och det berättas om hur alla tullindrivare och syndare sökte sig till honom. För hos honom kunde de ana, det finns en annan väg. Frågan som den här berättelsen ställer oss är: vem vill vi vara? Nöjer vi oss med att vara en Ruben som gjorde vad Ruben gjorde när det hettade till och tänkte mer på hur man själv skulle kunna vinna fördel än hur det faktiskt gick för Josef? Eller längtar vi djupast efter att förenas med den dröm som Josef fick bära? En dröm som leder oss i riktning mot Jesus. Den Jesus som tagit sin boning mitt ibland oss och som är full av nåd och sanning. Där vi genom den helige ande inbjuds att bli bärare av en större dröm. Som vill leda oss, upprätta oss även de gånger när vi likt Ruben väljer en genväg. Där vi inte blir de som vi egentligen längtar efter att vara. Där syndabekännelsens kärva ord hjälper oss att tala sant om oss själva. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Men liksom Josef var djupt rotad i vissheten om att han var allt igenom älskad av sin fader Jakob, så är vi så mycket mer älskade och omslutna av den Gud som har format oss. Han som blev människa i Jesus Kristus och som lever och verkar i och genom oss, genom sin ande, som liksom förlåtelsens ord uttalade över oss, låter oss veta detta, att när drevet går finns det alltid en annan väg. Amen. Låt oss be. Tack Jesus för att du är världens hopp. Du är världens ljus. Och tack för att du inbjuder oss alla att komma till dig. För att vi ska få se på världen med dina ögon. För att vi ska bli de som vi innerst inne längtar efter. De som vi är skapade att vara. Fria att leva i den skapelse där du är början och slutet. Din är all ära i evighet. Amen.